Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Och det här blir det första juli-avsnittet, alltså mitt i sommaren. Jag som pratar nu, jag heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner, det är tv-programledaren Jessica Almenäs, nyss hemkommen från New York. Staden som aldrig sover.
Nej, och det gör inte Jessica Almenäs heller. Tyvärr. Nej, jag sover fruktansvärt dåligt. Alltså. Jag vet att det blir ju ofta sådär när jag åker iväg till USA just åt det hållet. Att jag sover inte så bra. Vaknar ofta på nätterna. Ligger vaken, kan inte somna om. Så att nu när jag var där så vaknade jag 4 ungefär varje natt. Och så låg jag och rullade tummarna. Ha, när kan man gå upp då? Okej. Så det var lite jobbigt, det blev inte så många timmar sömn. Så tänkte jag när jag kom hem, nu kommer jag väl kunna sova bra. Men nej då, jag vaknade 4 klockan natt igen. Så att det är min nya tid uppenbarligen att gå upp 4. Men du är ju lite inne på det spåret också, Lovisa.
Ja, men jag har ju varit ute och rest jättemycket de senaste, vad blir det? Ja, men typ 2 veckorna. Allt ifrån att vara på landet till att vara i Lofsdalen. Och sen har vi hunnit vara på västkusten. Och nu är vi tillbaka på landet några dagar. Sen ska vi ut på Värmdö och sen till SM i Nyköping. Och nu har jag kommit på en grej. Alltså ibland känner jag mig som ett geni, som Einstein.
Okej. Ja, sänkte ribba för geni.
Det är att jag mår som allra bäst när jag sätter klockan på ringning klockan 7. Även på sommaren. Alltså jag går i hela hösten. Jag går hela vintern. Och jag går hela våren och längtar efter sovmorgon. Alltså jag går ju upp. Jag går inte upp, men jag har klockan på ringning 5:30 på vardagar, ofta, oftast. Och sen så allt jag gör det är att längta efter sovmorgon. Och sen när typ det kommer så här, ja men så, sommarlov som i form av att inte behöva passa tider på morgonen. Då, och så har jag liksom kanske 4-5 månader. Fast det blir ju inte morgnar utan det blir så här förmiddagar på raken när jag sover till 10. Och det är inte bra för mig. Alltså jag mår, jag får, det blir inga bra flöden på dagen. Det blir knasigt med måltider, det blir knasigt med min träning. Det blir knasigt när jag ska sova på kvällen, vilket hinner bli, alltså det hinner bli alldeles för sent innan jag kan sova. Så att nu har jag en regel för mig själv, nej men Lovisa, du får sätta klockan. Så nu har jag haft klockan på 7, ganska många månader på raken. Och det är så mycket bättre för mig. Så, nu är klockan 10 när du och jag spelar in podd. Har klockan på 7, har varit ute och morgonjoggat 30 minuter. Har morgondoppat mig i havet. Har varit och handlat lite grann. Jag liksom verkligen flexar upp mina fingrar här för alla saker som jag redan har hunnit göra. Och gud vad jag mår bra av det här.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vet inte om det är tips som funkar för alla, men det är ganska skönt att gå upp på morgonen och få igång dagen och känna att vara ledig, så som det sättet jag är ledig. Jag svarade på den frågan för några dagar sedan. Då var det en person som frågade mig så här: men Lovisa, har du någon semester? Alltså hur funkar det för dig med så här semester och ledighet? Och då svarade jag att men alltså, jag jobbar ju aldrig, men också hela tiden. Alltså det är så är ju mitt liv. Men så, summa summarum, jag ska gå upp 7 och starta dagen och sen gå och lägga mig i tid, trött på kvällen. Det är min melodi den här sommaren.
Det låter ju väldigt härligt. Och jag skulle också göra det om jag nu bara kunde sova på nätterna. För att jag har istället paniken över att jag sover för lite. Och du vet, i min ålder är det inte bra att sova för lite, för då händer det någonting mitt på kroppen. Och det är inte en bebis som börjar växa på magen, utan det är en god liten tantmage som man får när man inte sover. Så att jag är så här, alltid när jag vaknar 4 på natten så ligger jag så här: nej men fan, nu måste jag sova. Så här lite sömn kan jag inte ha, det här är inte bra, nu kommer jag få den här tantmagen igen. Så det är det som jag brottas med just nu.
Det visar ju alla data som man jobbar med nu, både i hälsostudier, i prestationsinriktade studier, i kroppssammansättningsstudier, så visar ju i princip alla data och dataanalyser att sömnen är en av de allra viktigaste parametrarna för alla de delarna. För att kroppen ska må bra, kunna prestera, för fettinlagring, för att bygga muskler, för koncentration, för livsglädje. Tutti!
Exakt, och det där har ju jag kommit på helt själv, eftersom jag också är ett geni.
Einstein.
Så jag har faktiskt lite panik över att jag inte kan sova. Det är nästan på den nivån att jag funderar på att gå och få tabletter. Jag tar ju melatonin när jag inte kan sova, och det är ju ett ämne som finns i kroppen, och äntligen kan man köpa det i Sverige på apoteket, men det är väldigt dyrt. Men det är inte receptbelagt längre i alla fall. Men jag köper alltid med mig från USA. Och det funkar för insomning, men det funkar inte på natten. Och om jag tar den på natten för sent, då tycker jag ändå att jag blir lite seg på morgonen, fast det är liksom ett kroppseget ämne, eller vad man ska säga. Så att, ja, det här är något som jag just nu brottas med. Men igår, Lovisa, så var det var det sjukaste dygnet. Åh, herregud, det var en kamp alltså, på liv och död kändes det som. Det var det ju inte egentligen, men det kändes som det. Vi flög från New York. Vi åkte till flygplatsen kanske vid 1 på dagen, amerikansk tid. Då är ju klockan här hemma 7 på kvällen. Ja, så flög vi vid 5 därifrån till Köpenhamn. Jag sov inte speciellt bra på planet heller, eftersom jag inte sov speciellt bra i en säng ens en gång. Så att plan var ju liksom, det var så där. Plus att det var helt sjukt. Men det måste ha varit en jävla mygga i planet. För att jag blev myggbiten flera gånger. Eller biten av något blev i alla fall. Det kanske också var bedbugs. Jag vet inte. Det är inte så bra för SAS. Om de har bedbugs i sin business class.
De är i blåsväder lite då och då. Men nästa rubrik, det kommer vara bedbugs.
Bedbugs i business class på SAS. Nej, men så att jag kunde inte sova speciellt bra. Fick en timme, sa min klocka till mig. När jag vaknade då i Köpenhamn. Och det är ju inte så mycket. Helt förstörd mör. När vi då landar får vi ett sms. Är det att plan till Göteborg är inställt? För att i Göteborg strejkade de nämligen igår på flygplatsen. Och vi bara, shit. Och de bara, bokar om er till 6 ikväll. Och problemet var att vi skulle hämta upp Sam, som har varit hos farmor och farfar en vecka, i Oskarshamn, där de har ett landställe. Och det, vi hade liksom bilen i Göteborg. Skulle ta bilen från flygplatsen i Göteborg, hämta Sam i Oskarshamn, åka tillbaka till Göteborg för att Patrik ska jobba på Partille Cup den här veckan. Så att det var ju redan en monsterdag. Men nu var det bara så här, okej, vi kan inte vänta till 6:30 på kvällen och flyga hem, för att vi måste tillbaka till Göteborg, för Patrik hade match 8 på morgonen idag. Så vi bara, okej, gå till SAS, se till att vi får ut våra väskor, åker över till Malmö, hyr en bil i Malmö, kör till Oskarshamn, alltså så trötta. Vi fick sitta typ och spela musik och sjunga högt och dricka 17 nocco. Stanna och kissa varannan en minut för att vi hade så mycket nocco i kroppen för att hålla oss vakna. Vi var supertrötta verkligen. Kommer fram till Oskarshamn, hämtar Sam, käkar lunch, vidare till Göteborg. Samma visa där, sjunga Sams favoritlåtar i bilen på högsta volym. Bubbel på balkongen och banan, melon, kiwi och citron. Nocco, 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 jag vet inte hur många nocco jag drack igår. Och krigar till Göteborg, kommer fram någon gång på kvällen vid 10-tiden typ. Och då hade vi väl varit ute och rest i ungefär 27 timmar, något sånt. Och jag hade sovit en timme det dygnet. Så att det var en riktig krigare då. Så att jag är faktiskt lite trött idag och mör. Det ska jag villigt erkänna. Men vad gör man inte? Podda är ju kul.
Ja, men New York, New York, New York, Jessica.
Ja, ja. Ja, och tyvärr Lovisa, för jag vet inte om du kommer ihåg, men när vi pratade om våran sommarträning så sa ju jag ser verkligen fram emot mitt allra bästa pass när jag ska springa i Central Park. Och det sjuka är att jag fick med Patrik på båten. Jag vet inte om han tyckte att jag hade varit så trevlig några dagar nu då, när jag har börjat checka medicin här. Så att han var verkligen så här, jag kan hänga med och springa en morgon i Central Park. Jag bara, yes, fy fan vad kul. Vad händer då? Nej, men jag åker på en sommarförkylning.
Nej.
Så att, ja, det är så tråkigt. Ont i halsen och hosta. Och då sa jag till Patrik så här, men vi åker och springer ändå. Han bara, nej, det gör vi inte. Du kan inte göra det när du är sjuk liksom. Inte få upp pulsen. Så att jag har varit och tränat lite grann i hotellgymmet. Men löpningen blev det tyvärr inget av. Dock har vi promenerat skitmycket. Så att vi har gått kanske mellan 1,5 och 2 mil om dagen. För att New York är ju bästa promenadstan. Verkligen. Så att det har ändå blivit lite av den typen av rörelse. Men jag hade ju sett så mycket fram emot att liksom få känna mig som att jag är med i en film när jag joggar där i Central Park. Bland folk.
Aldrig så snygg som när man joggar i Central Park.
Eller hur? Det hör du ju bara. Alltså, fy fan, det vill man ju bara filma. Man bara, ring in drönarna. Ni måste filma mig nu när jag springer i Central Park. Snyggare än någonsin. Nej, så det blev tyvärr inget av med den löprundan. Men vad ska man göra? Är man sjuk så är man sjuk. Men däremot så har jag spanat lite, Lovisa, i New York.
Älskar spaningar.
Jättekul. För vi är ju intresserade, både du och jag, av träningstrender. Vad är hett nu på andra ställen i världen? Och sådär. Och då kan jag berätta en sak som slog mig direkt. Och det är att, jag vet inte om alla verkligen tränar. Men i New York så vill man verkligen se ut som att man är en som tränar. Alla går runt i träningskläder. Alltså folk går runt i träningskläder på gatan även när de inte tränar. Alltså, många ser ut som att de hela tiden är på väg till eller från gymmet. Vilket jag tyckte var väldigt fascinerande. Och det som är hett i träningsklädesväg då, det är korta små hotpants.
Åh, jag gillar ju det. Jag har precis joggat i det nu.
Ja, men exakt. Och du är ju jättesnygg i det. Men det är verkligen det som alla har på sig. Korta små hotpants. Ofta svarta. De flesta har svarta små korta hotpants. Till det så har man en kort, tight topp. Har de allra flesta. Så det är inga stora t-shirts i det här. Eller du vet, långa linnen. Nej, det ska vara en kort, svart, typ BH-topp. Fast lite mer topp än BH, om du fattar vad jag menar.
Crop top.
Ja, exakt. Det går alla runt i. Alltså verkligen. Sen såg man på några ställen lite långa tights också. Men det var mest de här korta små hotpantsen. Och killarna då, de går runt i sina gymshorts och t-shirt. Men inte så att det är så här. Du vet, i Sverige kan man se folk som bara går runt i det på stan. Alltså för att det är deras. Det var det jag tog på mig i morse typ. Men här gör man det för att man ska se ut som att man tränar. Så det ser inte ut som att, åh, det här är min lite töntiga stil. Utan det är verkligen så här. Jag har den här coola stilen för att jag är liksom en träningsperson. Så det ska man gärna skryta med i New York nu, upptäckte jag. Mm. Sen är det också väldigt många som går runt med en liten yogamatta eller en pilatesmatta under armen. Och de antar jag kanske har varit då på väg till en studio eller har varit på en studio och tränat. Och det såg man faktiskt väldigt mycket av. Din nya favoritträning, Pilates Studios.
Mm.
They are everywhere. On Manhattan. Väldigt mycket Pilates Studios. Det man också ser är väldigt mycket boxningsklubbar.
Ja, de är tillbaka alltså.
Ja, de är tillbaka.
Men det är, det är inte de här svettiga, gamla, läderluktande gonganläggningarna kanske. Är det glamboxning?
Glamboxning, men också det där som du beskriver, fast på ett ironiskt sätt. Förstår du? Att det kändes som att det var väldigt trendigt att ha en retroboxklubb. Mm. Som verkligen ser lite så här ruffig ut, fast ändå är superfräsch och trendig givetvis, antar jag. Eftersom det området som vi bodde i, där nere vid Soho, Noho, Tribeca och allt vad det är ju ganska trendigt. Liksom. Det är ju trendiga, medvetna människor som bor där. Så att det såg man väldigt mycket av. Men också en hel del Peloton, eller vad det heter? Du vet de här cyklarna. Mr. Big dog ju på en sån.
Jag tänkte säga Sex in the City-cykeln. Aktien stört dök.
Ja, men precis. Den är känd som cykeln som Mr. Big dog på, tyvärr. Men sådana klubbar ser man också på flera ställen. Jag såg några sådana här cycle bars. Så jag kom in på baren och ta ett spontant pass. Lite så var känslan på skyltarna. Vilket var ganska coolt, men jag gillar ju inte att cykla, som du vet. Jag såg också en hel del Barry's. Finns det där i New York? Och jag såg faktiskt inte så väldigt många löpare på stan. Det gjorde jag inte.
Inte?
Nej, det kan man ju se i många städer. Och jag gillar ju själv att stadsspringa. Men det såg jag faktiskt inte. Jag vet inte, de kanske håller till i Central Park allihopa. Men ute på stan så var det faktiskt inte så mycket löpare. Sen såg jag en helt sjuk grej. Jag vet inte om du har sett det här. Det finns någon slags träningsform där man typ klättrar upp för en stege som aldrig tar slut.
Jacob's Ladder tror han heter.
Ja, Jacob Stege. Fanns det ett tv-program som hette när jag var liten?
Jag såg faktiskt, jag följer, det här är lite tips. Jag följer. Jag vet inte hur det började med att jag fick upp det. Men antagligen så har jag väl varit för länge på Facebook med vyn framför en annons. Och då har Facebook tänkt så här, oh, det här är hon intresserad av. Vilket de hade rätt i. Och nu får jag hela tiden upp auktionsförsäljning av konkursbon där gym går i konkurs.
Aha, okej.
Okay. Och då kan det vara allt ifrån typ
tipsa min syrra.
Ja, nej gud. Alltså, herregud vad man kan köpa på sig grejer. Och det kostar typ ingenting. Och det kan vara allt ifrån ett litet källargym i Alingsås till en riktig lyxstudio på Östermalm som har gått i konkurs. Och så kan det vara ett finansieringsbolag som säljer liksom, som konkurs för att helt enkelt gymmet har leasat grejerna. Och sen så har de gått i konkurs under leasingsperioden, eller så är det konkursförvaltaren som har fixat ordning. Och då går de runt och fotar verkligen, det kan se lite märkligt för att kaffekopparna kan stå kvar. De går runt och fotar liksom i gymmet där allting är. Typ att det senaste passet, det sista passet som kördes på gymmet står fortfarande kvar på whiteboardtavlan när de fotar whiteboardtavlan som också är till salu. Mm-hmm. Och då var det ett gym som sålde då två stycken Jacob's Ladders. Och jag kan se på Instagram när det ska vara såna här booty workouts. Tjejer som i kanske så här Gymshark, de tajtaste tightsen som är väldigt högt uppdragna mot revbenen. Mm. Alltså det är väldigt shaping-effekt i de här kläderna.
Mm, och det så är gör de rysch och pysch i rumpan så att det verkligen separerar skinkorna ordentligt.
Och de är i dina favoritfärger där svetten verkligen i grenen sprider ut sig som den stora svettfläcken. Men det är lite prestige för vissa tjejer liksom att det ska synas att de tränar så hårt att de svettas. Så att det kan liksom ju till och med vara, det finns en tjej, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men hennes hon tränar i, nu blir det sidospår, men hon tränar på Santa Monica Beach och sen så finns det någonstans i närheten en jättelång stentrappa och sen så kör hon jättemycket booty pass i den här trappan och då avslutas det alltid med att hon tar av sig linnet och vrider ur det för att visa hur svettig hon har blivit. Det är lite sensuell ton över det här, men det jag skulle komma till de här tjejerna, de kan ju köra allt ifrån cross trainer till trappmaskin med miniband runt knäna. De gör så här utfallsgång i trappmaskinerna. De använder löpbandet för att köra sidosteg med miniband. Alltså väldigt mycket rumppump. Och många av de tjejerna älskar Jacob's ladder, eller Jakobs stege, som ju då alltså är, som jag har förstått det, en evighetsstege.
Ja, det ser ju fruktansvärt tråkigt ut. Ja. Jag kollade in i något sånt där gymfönster och jag bara, what the F-U-C-K? Det var det enda de hade på ett av de där gymmen. Det var bara några sådana där stegar, så det var ju tydligen specialiserat på Jakobs stege, helt enkelt.
Det väldigt känns ju lite ofunktionellt. Alltså, det känns ju som det är inte jättemånga människor som har nytta av att långsamt klättra upp för en stege. Fot, fot, hand, hand. Fot, fot, hand, hand.
Nej, men det känns lite grann som sån här nästan så här lite army-träning, fast att de kör lite ruffare då. Att det är väldigt bra att kunna fort klättra upp och ner för stegar och hålla sig fast och hänga och du vet det. Lite så.
Det finns ju någon sån här klättrarmaskin på vissa gym där underdelen av maskinen är som ett latsdrag där du sitter på en sits och sen så spänner du fast låren med en sån här dyna med en sprint så du så här låser fast och sen så är det ett rep som hänger ner och så hänger den och går i en lång ögla över ett motstånd och sen så ställer du in hur mycket motstånd du vill ha med vikt, någon sån här viktinställning och sen sitter du i den här maskinen och kör evighetsrepklättring bara med biceps, bara liksom matar ner repet och samtidigt så åker vi repet tillbaka bakom och kommer tillbaka till dig själv.
Alltså det är kul med såna här trender, men jag vet inte hur länge mitt intresse skulle kunna hållas uppe för så enformiga saker. Men jag har noterat en annan grej också i USA. Det är jäkligt kul att trendspana faktiskt, tycker jag. Både på hotellgymmet där vi bodde och på ett annat gym som låg precis bredvid vårt hotell som jag gick ofta och tittade in i fönstren för att det var ganska mycket så här on display liksom. Man kunde se vad folk gjorde där inne. Ganska kul.
Det är ganska osvenskt.
Ganska osvenskt, men man älskar ju det. Man älskar ju att stå och titta på när folk tränar, helt enkelt. Och då har jag noterat att när folk går på löpbandet nu, eller springer, oftast så ser jag att de går faktiskt, och de går med väldigt hög lutning. Och kommer ihåg att vi pratade om det där passet på löpbandet som har blivit så här viralt på TikTok?
Just det var 3 siffror.
Ja, och jag kommer inte ihåg exakt ljud. Det var siffran på lutningen på bandet, vilken fart du skulle ha och hur länge du skulle gå. Jag tror att man ska gå i 30 minuter.
Just det.
Ja, och det känns som det där är något som många pysslar med. För att många går med väldigt, väldigt hög lutning på bandet. Både killar och tjejer. Det verkar vara väldigt trendigt. Och en annan sak som förvånade mig som var lite trendig. Att många män som jag såg på mitt hotell som var amerikaner, de kör jättemycket rörlighet.
Är det sant?
Ja, det tyckte jag var fascinerande. De körde ju typ samma övningar som jag gjorde när jag kör min rehab. Alltså mina nackövningar, det är ju bara rörlighet i princip. Bröstryggsövningar. Jag gjorde min sån här monkey stretch, du vet, när man sitter på huk och sträcker upp armen så långt man kan åt ena hållet och så långt man kan åt andra hållet, andra armen då.
Ja, den är skön.
Det är jättebra. Ja, men det är bra för massa grejer, men bröstryggen behöver jag göra den för det stretchar upp den. Och då kom det fram en sån amerikansk man till mig och bara, "Oh, that's the world's best stretch. It's so good." Jag bara, "Yeah, it's really good, man." Så han satt typ och gjorde samma stretch som jag gjorde. Det var väldigt fascinerande att männen var så inne på de här prehabövningarna och rörlighetsövningarna. Det tyckte jag var kul att se. Och en till grej då, Lovisa. Så vi tror ju då i Sverige, och även när man är så här nere i Marbella och hänger, att paddel är the shit. Eller hur? Det har i alla fall varit det.
Men just dina kompisar åker på paddelsemester till Spanien.
Ja, du ser. Men nu ska jag berätta vad som är the shit i USA, som verkligen boomade under 2022. Och det är något som heter pickleball. Så i USA spelar man pickleball, man spelar inte paddel.
Vad är det för någonting?
Pickleball är, alltså det är ju något liknande. Men det känns som att det känns som att det är lite, inte lika mycket tennisaktigt om man säger. Det känns som bollen är annorlunda och racketerna är annorlunda. De är inte lika hårda på något sätt. Det är liksom mer, alltså det är ju nätracket som tennis, men de är liksom, ja, svårt att förklara. Det ser lite annorlunda ut när de spelar helt enkelt, men det är ju en liknande sport, det är det ju definitivt. Men, och då läste jag en artikel i jag vet inte om det var New York Times, det var någon tidning som låg på hotellet i alla fall, om just pickleball. Och då stod det liksom, ingen har missat, pickleball trendar över hela världen, från San Francisco till USA, bla bla bla. Och man bara, okej, okay. Så här hemma så går vi runt och tror att det är paddel som är grejen. Men nej, nej, nej. I resten av världen är det uppenbarligen pickleball som är den stora grejen.
Men jag kommer inte ihåg var det var jag såg det. Men jag såg för några månader sedan fyra personer som spelade pickleball. Och jag kan ju inte hålla mig, så att jag hade inte sett det i verkligheten förut. Så jag travar ju fram till de här pensionärerna. Och så frågar, ursäkta mig, vad är det ni spelar för någonting? Ja, nej men det är pickleball. Jaha, okej. Okay. Så tänkte jag så här, jag kan inte låtsas att jag är helt lossad. Jag hade liksom vågat inte ställa några följdfrågor. Men nu den släppte jag sen. Så, men nu googlar jag...
Okej, okay, lyssna här nu då. Så här står det. Pickleball är en sport som kombinerar tennis, badminton och bordtennis. Två eller fyra spelare använder racketer av trä eller kompostmaterial för att slå en perforerad plastboll över nätet. Planens mått och utformning är tagna från badminton och reglerna liknar tennis.
Det låter helt annorlunda när de träffar bollen.
Ja, och man har ju inga väggar heller. Det är ju också en skillnad såklart. Du använder ju inte väggen där. Så att det är ju en annan sport, men det är ju liksom i samma låda kan man säga. Och det här är också helt sjukt. De har i New York, så har de såna här aktivitetsboxar typ runt om i stan. Som en liten lekplats för vuxna, typ en träningsyta där man kan göra lite grejer. Det finns basketkorgar, lite allt möjligt. På flera ställen så såg jag folk som spelade spökboll i de där boxarna. Och både på att jag blev så förvånad, vi bara, vad gör de? De spelar spökboll.
Älskar spökboll. Gud, älskar spökboll.
Nej, men det var så roligt. Och också hade de så här på något annat ställe, då hade de en liten lokal basketliga som var liksom döpt efter gatan som den här lilla träningsboxen låg på. Och lagen hade olika linnen och sådär. Det var väldigt seriöst. Det stod jättemycket folk och kollade. Så det var också kul att se lite så här spontan idrott som uppstår där i de här små boxarna då, att man liksom tar det man har även i storstan på något sätt, om man inte orkar ta sig till Central Park som är givetvis fantastiskt för alla typer av idrottande, men det var ganska kul att se.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort. Gjorde en hel del spaningar. Träningsläget i New York, är något som förvånar dig?
Jag har väl sett, jag brukar titta på de här kändis-paparazzi-bilderna från USA. Hur kändisarna ser ut när de åker till eller från gymmet. Och då har det ju varit mycket så här LA-bilder.
Ja, och det är inte samma sak.
Nej, men det inser jag ju nu. Jag tror kanske till och med att klädtrenderna är annorlunda.
Japp, för japp, japp.
Jag har någon bild av att det fortfarande är långa tights och en stor hoodie i LA på
inte
de här jättes
i New York.
Det där var alltså som att fast det är ju ändå kanske tvärtom i väder. Alltså det borde vara det är väldigt små kläderna i LA och lite större kläder och mer täckande i New York,
men ja, man kan tycka det. Nu var det ju väldigt väldigt varmt i New York så att det är möjligt om det är kyligare dagar kanske det ser annorlunda ut, men det var ändå slående hur likriktat det var där på den fronten. Däremot, om man tänker mode och kläder överhuvudtaget, så var det en fröjd att komma till New York. Det var en otrolig fröjd och inspiration, måste jag säga. För att där är det inte som... Och man såg det så tydligt när man var borta hemifrån. För till exempel är du i Stockholm, så är ju folk väldigt medvetna och trendiga. Men alla ser ju typ likadana ut.
Det är vad jag säger om göteborgarna. Jag tycker att de är så snygga och trendiga och välklädda. Men inte stockholmarna.
Nej, men jag tycker stockholmarna, man går i Stockholms innerstad på Stureplan eller på Söder eller vad som helst. Folk tycker att de är så speciella och har sin speciella stil. Men alla ser ju likadana ut. Och speciellt nere på Stureplan. Det är ju liksom en viss stil som alla har. Och har du inte den stilen, då kan det ändå vara att folk typ kollar lite på en. Så här, oh, gud vad hon på sig. Och det var så uppfriskande med New York, för här var det liksom, alla möjliga stilar. Ingen följde något speciellt mode. Men alla ska jag inte säga. Men många hade ju en helt egen cool stil. Alltså det var så mycket att titta på. Och det var som att ingen brydde sig om egentligen vad någon annan hade på sig. Det var verkligen så här. Ja, folk kunde se hur konstiga ut som helst. Eller ha sin helt egen grej. Och någon gick i, du vet, ett kompisgäng så kunde någon gå i en stor balklänning. Och någon gick i typ träningskläder. Och någon gick i någon konstig jeansstil. Alltså, det var otroligt uppfriskande, måste jag säga. Jag tyckte det var så härligt att se. Att jag kände mer, okej, här i den här stan så har man en personlig stil. Stil, det är någonting som vi kanske liksom saknar i Sverige. För att även om man följer trender...
Grace.
Nej, men inte riktigt det. Men även om man följer trender så betyder det inte att man har stil. Förstår du? Då följer du vad någon annan säger att du ska på dig. Eller vad Bianca Ingrosso har på sig. Så ska alla ha på sig det. Men i New York är det som jag har min stil och min grej. Den följer inga trender. Och därför är det ju så kul att faktiskt shoppa second hand, tycker jag, i USA. Det är jätteroligt. Och många går runt i second hand stilar. Det ser man ju. Jag blev väldigt inspirerad. Jag kände bara så här, åh gud, här vill man vara. Det här var härligt för själen, verkligen.
Men du har ju ändå ett öga för att kunna skilja turister från New Yorkers. Det känns som att du kan liksom använda de glasögonen. Kan det stämma?
Mm. Ja, det tror jag.
Vad har folk på fötterna? Jag som är en sneakers-tjej, jag har ju gärna sneakers även till klänning. Jag kan tycka att gud, nu har jag klätt upp mig hela vägen upp till huvudet. Men sneakers längst ner. Är det sneakers-trend även i New York? Kommer man undan med att ha sneakers? Är det de här stora, klumpiga gympaskorna? Är de fortfarande det coola att ha?
Men nu ska du få höra. En av de första gångerna jag var i New York, det här är ju länge sedan, det var ju typ 25 år sedan eller mer. Då var jag ändå lite så här, du vet, levde lite jetset-liv, var ofta nere på Rivieran, festade Saint-Tropez, Monaco, du vet, lite den grejen. Och då var man ju alltid otroligt uppklädd. Det var alltid klackar, alltid snygga klänningar, det var väldigt så här flashigt liksom. Kommer till New York, ta på mig en märkesklänning som jag har köpt i LA typ eller något. Och ett par högklackade skor, skitfin, går ut. Och så är jag ute med en kompis som är där väldigt mycket och jobbar, en kille. Och så säger han till mig så här, du har inte riktigt New York-stilen när vi ska gå ut och träffa hans polare. Jag bara, vadå? Vi ska gå till en jättefancy klubb liksom. Så en trendig medlemsklubb eller vad det är. Han bara, ja, du får se. Ja, kommer in på klubben. Tjejerna ser ju inte alls ut så där. Det var liksom, de ser ascoola ut, men de är inte uppklädda. Alltså snarare är ju folk lite nerklädda, skulle jag säga.
Så att jag var ju, jag passa.
Ja, men jag var helt fel, verkligen, kände jag. Det var inte alls så här, fin klänning och högklackade skor. Det är inte stilen i New York, är känslan. Och folk har jättemycket sneakers. Inte de där stora klumpiga så mycket längre. Jättemycket Jordans, såklart. Men också inte så mycket faktiskt, inte så mycket så här running sneakers som vi har mycket hemma till klänning och till allt egentligen. Utan mer lite mer klädda sneakers, kanske man ska säga. Mycket platta skor är det såklart. Sandaler, Crocs såg jag en hel del.
Sjukt nog. det så lågt kan jag inte sjunka.
Nej, det är inte fint. Men sen finns det ju också de som är lite mer så här business women som går runt i någon snygg tight klänning eller kort kjol eller någon fin blus och lite sådär piffiga. Och de går runt med klackar och då undrar man såhär, men gud, orkar ni gå i klackar? Och går hur långt som helst ut som de kan gå. Så att det finns ju lite både och, men det är ju väldigt mycket platta skor på fötterna. Så att du skulle smälta in bra med en klänning och ett par sneakers. Det går alldeles utmärkt. Jag använde mina högklackade skor en dag. Och då var det för att jag hade lite mer loose stil uppe, om man säger. Ett så här lite shorts set liksom. Annars så gick jag runt i mina svarta Converse och ett par vita sneakers hela tiden, i princip.
Mm. Och en till fråga då.
Mm.
Gud, nu blir du min så här trendguru. Jag måste så här kroka arm med någon och så får jag veta vad som gäller och så kan jag plocka lite grann. När jag kom hem från Los Angeles, det var ju ganska många år sedan, men då kom jag hem med en trendspaning på kale. Alltså green kale, grönkål.
Mm, jag vet.
Det var ju det trendigaste som fanns i Los Angeles. Det var ju liksom specifika grönkålsrestauranger. Kaféer som bara serverade bakverk och smoothies med grönkål som bas.
Ja, exakt. För jag kom ju här med exakt samma spaning. Undrar om vi var där ungefär samtidigt. Säg att det var så här 2016 eller något.
Ja, för Sverige också några år efter. För sen kom ju grönkålsboomen även hit. Kanske inte ute på restaurangnivå, men framförallt i tidningar, i recept, på sociala medier och så vidare. Vad är det för hälsomattrender som gäller i New York nu? Vad är det nyttiga, coola?
Jag tyckte inte alls att jag uppfattade den typen av trend lika mycket som man gör när man åker till Los Angeles. Och speciellt kanske Santa Monica, det är väl lite extra trendkänsligt på den fronten. Och äta hälsosamt och så. Jag fick inte den uppfattningen alls. Det var ingenting som gick igenom så på alla ställen vi var, att det fanns överallt. Liksom. Och kale hittade jag nästan ingenstans. Så det känns inte som att det var en New York-grej.
Stackars kålen!
Ja, vad har hänt med den?
Han fick inte... För att jag har ju bott på två stycken så här lite lyxiga spa-hotell på västkusten nu. Och i de här spanarna, när det finns en spa-bar, jag går ju alltså dit för att köpa ett glas bubbel. Det är det jag söker mig till spa-baren för. Och sen så står jag också och tittar på alla ansiktsprodukter. Och sen älskar jag när de har så här try me-produkter. Så att man typ på riktigt kan göra en så här trestegs ansiktsbehandling på sig själv med testprodukter. Mm. Alltså så då hänger jag i baren. Men då har det varit på båda de här ställena så hade de smoothies. Och då är det... portionsförpackad frukt som ligger i en så här genomskinlig frys, och så finns det så här en röda påsar och sen lite mer gula påsar. Mm-hmm. Och sen har de en smoothie blender, och för först så trodde jag, jag vet inte vad jag trodde, men jag trodde typ att det var så här glass till barnen. Alltså jag är lite off på det där. Men då, så jag frågade, nej men det är fruktbasen till smoothiesen. Jaha, häller ni mjölk med dem sen? Och då var det, nej, då kunde man ju välja på kokosvatten. Man kunde välja om det bara var... Gud, det var någon... havre, alltså det var liksom special flytande vätska som skulle väljas vad man vill då ha blandat till den här frusna frukten. Och sen kunde man då göra tillval, och då är fortfarande kollagen tillval trendigt på spahotell. Alltså typ 30 kronor och sen så häller de ner kollagenpulver i de här smoothiesarna. Och kollagen trendade, det som slog väl igenom för kanske 4 år sedan tror jag, att de här kollagenpåsarna, och jag hittar en kollagenpåse, då tänker jag alltid så här, better safe than sorry, så då brukar jag hälla i det. Och så vissa av mina kompisar, de kör ju fortfarande en eller två om dagen.
Tycker de alltså att det funkar? Alltså jag tänker, och precis som du, det kan ju inte skada, men jag har också kört regelbundet. Jag kan ju inte säga att jag direkt märkte någon skillnad, men det kanske det blev, för att jag antar att det är en sån subtil skillnad i så fall att man inte...
Jag tror att de som är mest engagerade i kollagenpulver och den rutinen, de är också väldigt committade till sina femstegs kvällsritualer för ansiktet. De skrubbar sig 2 eller 3 gånger i veckan i duschen, och sen så smörjer de in sig med någon special body cream. De äter mycket frukt och grönt, de dricker mycket vatten. Alltså jag tror att de är medvetna om huden på flera plan. Kanske inte att man tar så här Nivea ansiktskrämen och bara blaffar över för att man känner sig lite fnasig och torr. Men jag fick i sommarlovspresent av en PT-klient, så fick jag två produkter. Det ena var en body scrub och det andra var en body cream. Och då är det det här som i Sverige nu har blivit trendigt, fast vi har ju inte kunnat embracea stora USA konceptet på grund av svenska lagar och regler. Men det är ju det här med, heter det CBD?
Mm, just det.
Alltså det här hampa, jag höll på att säga Mariana, men de här jag tror att det heter CBD.
Ja, det heter det.
Gör du det? Mm. Ja, och då är det liksom CBD-produkter. De får säljas i Sverige för att det är ju någon specialgren av den här växten och det är inte det ingår inte i läkemedelskonceptet. Alltså det är ju ganska snårigt regelverk. Det är ju många som hoppas, som har investerat, som hoppas att CBD ska släppas fritt i Sverige, så som det har gjort i vissa delstater i USA till exempel, och då tänker sig att de ska bli många miljonärer. Såg du någon sån här CBD? Är det någonting i New York? Oh. Om man bortser från de som sitter och röker Mariana öppet.
My god, är det någonting i New York? Där har du en trend. Det är CBD i allting. Alltså, överallt.
I krämer,
i drickor, i allt möjligt så är det CBD. Och folk röker på något fruktansvärt i denna stad. Alltså, man går runt, det luktar för fan Maja i varenda hörn. Det är så...
Som i San Francisco som det har varit länge.
Ja, kanske. Jag har inte varit i San Francisco på länge, men det är väldigt mycket. Det röks väldigt mycket Maja och väldigt öppet också. För det är väl lagligt i New York, antar jag. Det måste det vara, annars skulle inte... Jo, det är det,
det,
ju. Det är det ju såklart. Jo,
det
för det finns butiker
nu.
Man kan gå in och köpa på gatan liksom. Men jag testade, för att jag har inte provat det där CBD alls innan. Men nu testade jag en sån här... Det fanns olika bubbelvatten kan man säga, med smak, som man skulle dricka för att komma ner i varv på kvällen, som då innehöll CBD.
Du bara, ka-ching!
Ja, jag bara, det här måste jag ju testa när jag är här. Det här är ju
10 flaskor.
Skitkul. Nej, men jag drack en ganska snabbt och det funkade bra. Somnade, och det var inga problem. Och sen vet jag inte om det här är inbildning, men på morgonen så känner jag bara så här, gud vad jag känner mig weird alltså. Och så skulle vi gå och träna på morgonen och jag bara kände så här, fy fan, hjärtklappning, mådde illa, det var bara... Nej, vet du vad, jag håller på att svimma, jag måste gå ner och lägga mig. Så jag har ingen aning om det var det. Och det kanske också samverkade med min medicin på något konstigt sätt. Att man inte skulle ta liksom både CBD och medicinen som jag äter nu då. Det kan ha varit något sånt. Och det kan också bara ha varit att jag bara mådde konstigt en dag. Vem vet. Men nu fick jag ju för mig bara att nej, det måste ha varit den där CBD-drickan som jag drack. Men man måste ju testa när man är där. Jag tycker sånt här är så jäkla spännande och roligt.
Men så CBD, det har liksom blivit ett koncept på många livsmedel och produkter och så vidare.
Ja. Inom alla möjliga olika branscher. Det såg man faktiskt skitmycket. Så det var bra att du frågar om det, för den trenden hade jag glömt. Men det var verkligen överallt.
Intressant.
Mm, det var väldigt härligt. Jag måste säga att jag blev mycket, mycket inspirerad. Både fysiskt och mentalt och själsligt. Man behöver en liten sån här dos av att åka till en sån inspirerande stad ibland. Och också se... Ja, men alltså komma utanför sin egen lilla bubbla i Sverige och se... Vad är det som gäller på andra ställen? Hur ser folk ut här? Hur funkar det? En annan sak med restauranger som verkar vara väldigt trendigt i New York, det är att personalen ska vara skitotrevlig.
Ja!
Typ bara slafsa ut tallriken så att det nästan bara skvätter mat. Och bara, ja, jag kastar ut ditt glas rosé bara på bordet så här, kaboom! För jag fick tips av modellen Caroline Winberg, känner du till henne?
Ja, jag har en gång, det här var kanske 3 år sedan, spelat paddel på banan bredvid Caroline. Aha. I Nacka strand tror jag det var, en sommar när hon var hemma. För hon pendlar väl lite grann över jorden, men hon var i alla fall hemma i Stockholm över... Ja, några sommarveckor kanske. Jag var tvungen att kolla upp på Instagram och då spelade vi paddel på banan bredvid henne och hennes familj. Och jag hade enormt svårt att fokusera på mitt eget spel. För det är sällan man ser såna kvinnor in real life. Och särskilt när de då tränar. Sjukt snygg.
Ja, hon är jättesnygg och hon är också jävligt cool. Super
och duktig
cool
på paddel.
Tjej. Kan jag absolut tänka mig. Och nu vet jag att hon är ju typ hockeymamma för hennes son spelar hockey, så att hon är väldigt mycket i hockeyhallen. Så lyll hos alla hockeypapper som får hänga med Caroline.
Men de bara, kan vi höja temperaturen så det blir lite varmare så alla slipper stå i vinterkläder?
Men jag frågade i alla fall henne, för jag såg att hon hade precis varit i New York, så jag frågade henne, jag tror att hon har bott där också, om några restaurangtips, och jag fick jättemycket bra tips. Så vi testade ganska många av dem som hon tipsade om, och bland annat så var vi på en som hette, jag tror att den hette Il Pitti, en italiensk, eller jo, något sånt, Il Pitti. Och där, det är tydligen liksom the shit i New York. Det är liksom det trendigaste. Och kändisarna vill gå dit, alla coola New York-människor vill gå dit. En pytteliten italienare där man sitter typ till hälften ute, och innedelen i restaurangen är mini-mini-liten. Inget lyxigt överhuvudtaget. Träbord, trästolar, kaboom, inga vita dukar, ingenting. Och vi lyckades få bo där. Vi hade tur, insåg vi sen. För vi kom så tidigt och skulle käka middag. För sen så började ju kön ringla utanför restaurangen. Så vi bara, shit, vilken tur vi hade att vi fick bo där. Men där var de verkligen så här, så otrevlig personal. Och bara kastar ut maten. Inga krusiduller med maten. Här har du din pasta. Inte något jävla piffelipoff på pastan. Utan här, en god pasta. Maten var jättegod, verkligen. Men det var så fascinerande, för sen var vi på en annan restaurang där det var precis samma sak. Och en tredje restaurang som också skulle vara så himla trevlig, då var de också superotrevliga. Inte tredje, den skulle inte vara så himla trevlig, den skulle vara så himla trendig. Och där var också personalen så här, verkligen, ni har tur som får sitta här på min restaurang, typ.
Och får du hålla dig och sitta på fingrarna från att bli en Karen då?
Nej, jag blir absolut inte det. Jag är ju så lugn nu på min medicin, så att jag stressar inte upp mig över något. Jag tyckte mer det var fascinerande. För att det satt ju så här på den här lilla italienska restaurangen. Det satt ju människor man såg. Det här är ju liksom folk som har pengar. Det här är coola människor. Det här är folk som ändå är någonting. Det kände man ju. Och det satt ju modeller där, det såg man ju. De var ju otroligt snygga och sådär. Säkert någon skådespelare som man inte kände igen och så. Men de behandlar det på precis samma sätt. Det spelar absolut ingen roll. Och de verkar gilla det. Det är något så här masochistiskt över det. Att folk verkar vilja bli dåligt behandlade när de ska gå ut och äta. Det är en trend. Och New York kan ju vara lite sådär med trender. För jag kommer ihåg också för typ 20 år sedan jag var där. Eller måste vara mer, 25. Sex and the City var ju trendigt då. Och de var ju ofta på den här restaurangen. För då fanns det en restaurang som hette Canteen i New York. Som var som en skolmatsal. Alltså det var verkligen så ofancy som du någonsin kan tänka dig. Hela viben skulle vara av skolmatsal, skolmat typ. Och det var det trendigaste. Så att det är ju en fascinerande grej med New York. För om du själv går ut på en svindyr restaurang i Sverige, då förväntar du ju dig att bli bra behandlad. Eller hur? Men ja, nej. Inte i New York. Där behandlar man som skit, men de ska ha 25% i dricks. Man bara, okay.
I Sverige så skulle inte en sån restaurang klara sig, tror jag.
Nej, jag tror inte heller det, för att vi går ju inte igång på den typen av sak liksom. Nej. Men det var spännande. Så det var mycket trendspaning. Och du har ju absolut inte varit i stadsmiljö, för nu måste vi prata lite om dig också, Lovisa. Kan du berätta lite grann om vad du har upplevt i fjällen?
Ja. Alltså, jag börjar nästan tro att jag överanvänder uttrycken att det är en av mina favoritplatser i världen. För att jag har ju insett att jag har många favoritplatser i världen, men jag är ganska picky när jag utser det. Men herregud, vad fint det är i fjällen. Och det var ju första gången som vi var i Lofsdalen på sommaren. Vi har varit i Sälen, alltså typ alla de här, Lindvallen, Hundfjället, Tandådalen, men också nere i Sälenby. Och sen har vi varit mycket i Åre på sommaren. Vad har vi mer varit? Ja, men det är väl typ där som vi har varit i vuxen ålder. Som barn har jag varit i Gräftovallen, och sen har jag varit i en liten by eller ett område som heter Fjällnäs. Men nu var det första gången som vi var i Lofsdalen på sommaren. Och det är väldigt okommersiellt. det är långt ifrån flådighet i New York, kan jag säga. Det är långt ifrån det kommersiella och storslagna liksom, businessen i Åre. Om man tänker sig Skistar i Sälen som verkligen så här, konceptualiserar hela området. Mm. Lofsdalen är litet, familjärt. Vi möter samma familjer var vi än är. Är vi nere vid sjön, då är det som en familj vi möter där. Vi kan möta samma familj uppe på toppen. Vi kan se dem på Ica. Plötsligt möts vi på mountainbike långt ute på fjället. Och det är ju väldigt så här, det är väldigt häftigt. Det är så korta sträckor att ta sig. Du behöver i princip inte ha använda bilen om det inte är så som vi använde bilen första förmiddagen när vi skulle springa en led ut på fjället. Då tänkte jag så här, men ska jag få med mig en 12-årig fotbollsspelare på fjälllöpning, då kan jag inte utsätta honom för att han ska ta sig upp för slalombacken först. Det kommer inte bli trevligt för någon av oss. Så då tog vi bilen upp till starten, och det är samma ställe där, ja, men där vi startar längdskidåkningen på vinter. Det är samma ställe där man passerar om man cyklar mountainbike. Och det finns så här toaletter, stor parkering. Och det blir lite som en så här samlingspunkt, fast högt upp i terrängen. Men första dagen, då sprang vi. Den leden var ungefär 9 kilometer tur och retur. En väldigt snäll led. Du kan inte ha barnvagn på den, för att dels att det är lite smala stigar ibland. Men sen är det en lång passage över myr där det är spång. Mitt favoritunderlag att springa på. Jag tycker det är så roligt att springa på spång. Och så suger det till lite grann i magen när de så här sviktar. Och så rakt ut. Och det är liksom, man ser inte typ där spången tar slut. Och sen är det liksom fjäll, berg runt omkring. Man hamnar nästan som i en gryta. Så himla vackert. Och den här 12-åriga fotbollsspelaren på riktigt tyckte att det var kul. Alltså det var jag så här...
Det är bra betyg.
Det var ju, ja, och det är första gången som hela familjen har... Liksom, nu sprang vi inte jättemycket på vägen dit. Det var, liksom, vi joggade, vi gick. Det var, då försökte vi verkligen så här hålla trevlighetsfaktorn där uppe. Hade det varit Hans och jag, då hade vi... Kanske också om Sixten hade varit med. Men då hade vi liksom tryckt på mer. Det hade inte varit lika mycket njutfaktor. Det hade blivit mer av ett träningspass. Nu var det mycket mer så här fokus på en positiv upplevelse. Fikamålet verkligen så här hägrade. Hur långt är det kvar? Och när man springer i fjällen, då kan, det är samma sak som när man vandrar. Man kan inte uttrycka... hur långt det är kvar eller hur långt vi ska i kilometer. Alltså man behöver prata i tid. Så att om det står på en led så här 1,5 till 2 timmar, då kan det ju vara 3 kilometer fast jättesvår terräng. Men det kan ju också vara liksom en i princip asfalterad led som går väldigt plant. Och så går det jättefort. Alltså det, man vet ju inte, det säger inte så mycket om hur långt det är, utan man måste tänka i tid. Och det tror jag kan vara ganska bra för oerfarna, sådana som inte är van vid ojämn terräng. Och det är klart att man kan titta på så här höjdkurvor och försöka få ett hum om hur många backar det är. Men om man tänker sig så här, men det här kommer ta ungefär 3 timmar. Då tror jag det är lättare att ställa sig in på mot... Om man säger att det är kilometer och så blir det jättelång tid. Men man är så van vid att 3 kilometer eller 4 kilometer i stan. Ja, men det går att jogga på kanske 40 minuter om man är oerfaren. Men
vad svarar du då när han frågade?
Jag körde. Ja, men nu har vi kommit en tredjedel av tiden. Nu har vi kommit halva tiden fram till fikan. Så att jag försökte mer liksom prata om hur lång tid det var kvar än hur många kilometer det var kvar. Och man kanske, det här är en erfarenhet som jag har så här mött den hårda vägen när jag sprungit mycket fjälllopp. Det är att man så här tittar och så försöker man så här se, ja, men det är dit man ska. För det har man liksom, man får ett hum om ungefär, ja, men dit ska vi. Tittar man ser. Men Sen så inser man på vägen, okej, upp och ner. Och upp och ner. Så att det är klart att man kan ha lite visuella hjälpmedel. Dit ska vi, och så pekar jag och försöker så här. Så att sikta med ett öga på min nagel och så följer du. Men det kan vara väldigt många grejer som ska, hinder som ska tas över innan man kommer dit. Så att det kan se så nära ut, men det tar lång tid att ta sig dit. Så där försökte jag så här, ja men nu är det stig. Då kan man tänka på att sätta fötterna kanske lite kortare stegen om man springer på asfalt. Eller ja, nu ska vi springa på spång. Och då behöver man balansera lite grann. Och jag försökte liksom ge lite så här tekniktips och vad man kan tänka på beroende på vad det var för underlag. Men sen på vägen tillbaka, det var ju verkligen så här, woohoo! Springa snabbt, och man har sett, man vet exakt vad som kommer, man kommer ihåg så här, ja men när spången tar slut, då hade vi först sprungit stig innan och så gå i alla uppförsbackar, så då tog det ju liksom, det kanske tog 3/4 tid att ta sig dit och så fika och sen vända tillbaka. Då liksom blev det 25% av den totala tiden. Och det kan också vara en häftig upplevelse mot att springa till en badplats hemma och bada och sen springa hem. Och så vet man att det är equals. Det blir ganska jobbigt att veta att nu ska jag behöva göra det här likadant igen. Och det kommer vara lika jobbigt. Nu blir det mycket lättare eftersom man får nedförsbacke när man springer på den här typen av fjällled. Så det var en jättetrevlig upplevelse, och jag fick inte med mig honom, fotbollsspelaren, på mer löpning, men det känns som att det räckte med ett sånt event. Och jag sa också rakt ut, det här kanske kommer som ett så här föräldrahack, I don't know, det kanske är så att jag är Einstein och kommer på värsta grejen här nu, men jag sa, fast jag ljög nog lite grann, för att jag tycker att det är väldigt roligt att cykla downhill också. Men det är inte min favoritaktivitet när jag är i fjällen. Men då sa jag att jag vill springa på fjällled. Du vill cykla downhill. Du springer med mig och jag cyklar med dig.
Bra tips.
För att liksom visa på att man gör alla aktiviteter när man är i fjällen. Vissa gillar man mer än andra. Det är okej, man måste inte gilla allt. Men man gör också saker för att vara schysst mot andra. För att de är schyssta och hänger med. För det är mycket roligare att cykla downhill när man är flera stycken. Att kunna prata om upplevelsen när man kommer ner till liften. Att diskutera vilken led ska vi köra nästa åk. Att liksom barn och ungdomar förstår att man får ge och ta.
Ja.
Sen kanske inte alla är mottagliga, inte ens vuxna är mottagliga för det. Men jag tycker ju att man ska embracea hela konceptet. Man behöver inte gilla allt eller älska allt.
Mm, det är bra. Det är bra att du i alla fall försöker. Det där funkar ju inte alltid kanske med barn. Men,
men jag försökte i alla fall. Och sen hade vi en dag med downhill, vilket ju är jätteläskigt. Det är obehagligt. Det är långt utanför min bekvämlighetszon. Men jag gör det. Och jag gör det gång på gång på gång. Och jag blir bättre för varje åk som jag kör. Och jag känner mig jättetöntig första åket. Jag känner mig cool i kläderna, men jag känner mig jättetöntig för att det går så himla långsamt. Och så gör jag de här ljuden. Jag kollar på filmerna, Hans har filmat mig. Så att jag på ljudet så gör jag så här. Alltså det är ljudeffekterna som kommer. Jag tänker inte ens på det. Och jag insåg på ett av åken, då har jag liksom haft tungan ute i munväcket hela tiden. Som ett litet barn som sitter och styr på tv-spel. Det är liksom jag med så här tungan som så här åker fram och tillbaka. Och sen hade vi en dag, vilket jag tyckte var en fantastisk dag, med mountainbike. Och det är ju någonting som jag har mycket, mycket mer erfarenhet av än downhill. Cyklarna är ju lite mer stumma. Och man har en vanlig cykelhjälm med en liten skärm. Man har inte den här fullface-hjälmen. Man kan, om man vill, låna downhill-skydd. Men så, vi cyklar inte mountainbike på det sättet. Men det var så kul. De har byggt värsta banorna ute på fjället. Med så här, man kan träna dropp, man kan träna hopp. Det gör inte jag jättemycket, men jag står ändå och läser instruktionerna på alla skyltar. Och så är det precis som på downhill och utförsåkning. Ja, men det här är en grön slinga, det här är en blå slinga, det här är en röd slinga. Sen kanske det finns svarta också. De tittar jag inte jättenära på, för att jag är inte riktigt i målgruppen. Men det var jättekul med mountainbike, och jag såg och fick... jag kom på så här, men det här ska jag vilja göra. Jag har ju kört Åre Extreme 3 gånger, tror jag det är. Ja, jag har kört 1 gång solo. Sjukt jobbigt. Alltså, det var så jobbigt, en så jobbig dag, så att jag slängde ju cykeln i blåbärsriset och typ satte mig och bara, nej, nu skiter jag i det här. Och så hittade jag choklad i fickan och bara, choklad. Och så åt jag lite grann och så bara, okej, på det igen. Och sen har jag kört Åre Extreme i duoklassen. Då är man 2 stycken som håller ihop hela tiden. Och sen har jag kört Åre Extreme i lag, stafett. Så då körde jag paddlingen. Min kompis Annika körde löpningen. Och min kompis Ida körde cyklingen. Men nu så såg jag att Sixten, han tycker det är kul att cykla mountainbike. Han var med på alla löppass. Dels då det här första ledlöpningen, och sen sprang han och jag också upp till, eller sprang, det var så sjukt kuperat och brant, så vi gick upp till toppen av Hovverken, och sen så sprang vi en slalomslinga, en ganska snäll slalomslinga ner, blågrön typ backe. Och sen så körde Hans och Sixten sista morgonen innan vi åkte hem, så skjutsade jag upp dem med bil, och sen så sprang de downhillbanan ner, så innan liften har öppnat, typ, alltså 2 timmar innan liften öppnar, då får man springa i downhillbanan, för då kan ändå inte komma några cyklister. Det går inte att cykla upp liksom på det sättet. Så han har blivit så pass bra på fjällöpning, han har blivit så pass bra och tycker det är kul med mountainbike, och han kan ju redan paddla. Så då kom jag på, om några år, när han har blivit lite mer uthålligare och har fått lite mer erfarenhet, då skulle jag så gärna vilja köra Åre Extreme Duo med Sixten.
Mm, vad kul!
Så jag kom på ett så här långsiktigt mål där och då. Och jag vet inte vad exakt vad det är för åldersgräns. Man kanske kan söka dispens för att det är någon som är väldigt duktig på paddling. För paddling är ju det som är det största säkerhetsmomentet. Men jag tror att eftersom jag är mycket långsammare än honom på många, typ alla moment, så kommer han behöva vänta på mig hela tiden. Och då kommer tempot dras ner så att han i slutändan orkar hela dagen. Om han skulle köra själv, då skulle han gå ut så hårt och han skulle pressa sig, så skulle han inte klara helheten. För att det kan ju ha att göra med personlighet, men framförallt med att disponera sina krafter uthållighetsmässigt. Men så det kom som ett så här långsiktigt mål, kanske om 5 år. Nu pratar vi väldigt långt fram. Men det kom så här som en... vad heter det? Det kom som en
det kom till dig, helt enkelt.
Det kom till mig. Det var som att Gud liksom skickade genom molnen rakt uppe på fjället och bara puff.
Det här ska du göra, Lovisa.
Här är din framtid.
det här och är sen, ditt öde.
Ja, men det var det som jag funderar över. Vad är det som gör att jag gillar att vara så mycket uppe i fjällen? Oavsett om det är sommar eller vinter. Och jag kommer på, nu är ju du och jag på många sätt i samma fas av livet. Du drog ju ifrån lite grann och sen så kom Sam.
Mm.
Och då kom jag i kapp och gick
förbi
dig. Mordvåkade
jag
backade.
Tillbaka. Bara, du. Nu kör vi igen, småbarnsår och förskola.
Resignerar. Men jag har ju egentligen samma upplevelse och erfarenhet från när jag var barn. Men det är att det är inte så många aktiviteter eller tillfällen under ett år där man kan göra saker utomhus, hela familjen, många dagar på raken som alla tycker om. Alltså, oavsett om det är slalom eller om det är längdåkning eller om det är liksom lagom vandring eller om det är mountainbike eller downhillcykling, alltså att göra saker tillsammans i olika åldrar utomhus flera timmar om dagen, flera dagar på raken. I min familj i alla fall så har vi inte det till vardags. Ofta är vi liksom ute på olika aktiviteter, kanske är mycket inomhus. Man är ju sällan utomhus när det regnar och står och spelar fotboll eller hoppar på studsmatta. Men när man är i fjällen och det regnar, ja, man är ute ändå. Eller om det snöar, ja, men man åker skidor ändå. Så det är en av de stora grejerna med varför jag gillar fjällen året om. För att man är ute alla tillsammans, flera timmar om dagen, flera dagar på raken. Och alla har kul på sitt sätt. Även en treåring tycker att det är kul. Och min mamma som är liksom 70, även hon skulle tycka att det var kul utifrån sina förutsättningar. Så det blev liksom som en sån här, det är en av anledningarna till varför jag tycker så mycket om att vara i fjällen med min familj eller med mina kompisar eller med var flera familjer tillsammans i fjällen samtidigt. Så det har varit liksom väldigt stor insikt den här veckan.
Gud vad det låter härligt, man blir så avundsjuk. Men du har ju helt rätt i det där, att det är ju också väldigt tacksamt att åka någonstans med barn när man är barnfamilj, där barnen har massa aktiviteter. Det finns mycket man kan göra, och också som du säger, som man kan göra tillsammans. Det är faktiskt väldigt, väldigt härligt.
Ja, men Skistar har ju Valle, och Valle-aktiviteter både här och där på olika sätt. Och i Lofstahållen, då är det Loffe.
Loffe! Vad gulligt!
Och så hade de hade Loffe-vandring. Och sen så hade de Loffe-lek. Då lekte de under hökens alla vingar ute på fjället. Och sen så satt de och fikade. Och till och med på den här fjällparken för mountainbike, då har de byggt teknikbanor där små kidsen till och med kan ta sig runt med springcykeln. Nej, men alltså, det är så gulligt. Det är så gulligt. Och papporna, de kör ju sina så här aggressiva röda och svarta leder, och små kidsen springer på springcykeln runt. En mamma kanske har någon liten baby som sover i en vagn, och så är det en hund. Nej, men alltså, det är så trevligt och angenämt. Och bara den här grejen att de här småbarnen håller på och plingar med ringklockan medan de springer och tar fart med springcykeln. Nej, men mitt hjärta, det bara nyper ihop. Och 15-åringarna, de står och diskuterar bästa tekniken för att ta sig över en sten eller göra ett hopp. Och men kan du filma mig så filmar jag dig nästa gång och så här. Men man ser liksom att det är, alla hittar någonting som de tycker är kul. Ja, det är highly recommended om man inte är van att cykla och men skulle vilja prova. Ja, men det är liksom, gör ett koncept. Det behöver inte vara att man är så här friluftsfamilj som kampar, utan boka en lägenhet, hyr cyklar, de minsta får ta med sig springcyklar, och så tar man det för vad det är. Man behöver inte vara proffs.
Nu är ju ni väldigt sportiga i er familj dock.
Ja, det var också en fråga som jag fick häromdagen. En person som jag träffade. Och så, för övrigt så har jag träffat väldigt många träningspodden-lyssnare senaste veckan.
Gud vad kul. Det blir man ju alltid lika glad över.
Uppe på fjället i Lofsdalen. En kvinna på cykel. Nere vid liften, stackare. Hon kom med armen i mitella. Och sen så hela hennes familj kom på cykel. Och så började vi prata så här. Hon bara, ja, men jag lyssnar på träningspodden och jag såg att du skulle vara här. Och jag bara, men vad har du gjort med din arm? Och då berättade hon att helgen innan så var det, jag tror att den heter Eco Trail, ett löparlopp i Stockholm som Team Nordic Trail arrangerar. Och så var det så här SM-status på någon distans. Men då berättade hon att jag snubblar alltid när jag springer och jag ramlar alltid, och det gjorde jag även på det här loppet, och hon brutit armen i loppet.
Gud vad elakt att skratta, men jag kände bara igen mig själv lite, så det var därför jag skrattade lite igenkännande.
Och så sa hon så här, men jag tänkte jag kanske skulle prova att springa upp på backen. Jag bara, oj, eller inte, typ sa jag. Men och sen så träffade jag, när vi skulle åka till västkusten så träffade jag en kvinna på Circle K i Gränna.
Oj.
som lyssnade på träningspodden också. Så himla roligt. Och det säger ju alltid du och Jessica, kom fram och prata med oss. Vi kanske står fullt på med massa barn runt omkring oss och håller på att fixa med grejer. Men det är ju väldigt roligt att få ansikten av alla tusentals människor som lyssnar på oss varje vecka. Men då var det en kvinna som sa, för att jag kommer ju alltid på kanottävlingar med Sixten, och Sixten är ju väldigt sportig, och sen hade jag var då även Hans och Baxter med på kanottävling i helgen. Och då så sa en kvinna till mig så här: "Ja, men ni är sån där träningsfamilj, va?" Jag bara: Jo, det är vi nog. Typ,
ja,
vi tränar
jämt.
Det
är ni.
vi är inte referens för vanlig familj. Det är en livsstil. Men vi behöver boka in träning precis som alla andra. Men det underlättar ju att vara en träningsfamilj som planerar i princip allt kring fysisk aktivitet, träning, aktiviteter, äventyr, utmaningar, uppdrag. Men vi behöver inte heller stå och måla en vägg eller snickra på en ny altan eller lägga om takpannor på något hus. Vi behöver inte ha den livsstilen, för att vi lever inte så. Så att det blir, man kan ju inte få allt i livet.
Nej, exakt. Det har du verkligen rätt i. Jag är lite avundsjuk på dig. Jag vill ju verkligen också vara så där. Hello, här kommer vi hurtiga familjen. Vi åker till fjällen och nu gör vi alla aktiviteter. Och,
för fan vad hurtigt!
När vi är hemma så sticker vi ut på 2 mil långa cykelturer och vi sticker ut och springer hela gänget. Söderunt kör vi idag, imorgon tar vi Djurgården och dagen efter Kungsholmen. Det hade ju varit drömmen att vara liksom, här kommer vi hurtiga familjen i likadana träningsoveraller. Dun, 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 dun. Men vi är inte riktigt där tyvärr.
Nej, och alltså ibland så kan jag tänka så här: gud vad folk måste tycka att vi är jobbiga, eller framförallt jag då som är så himla hurtig är, men då visar vi också bara den delen. Det är klart att det finns många andra delar som inte är lika avundsvärda eller eftersträvansvärda för andra familjer, om man säger så.
Vet du vad folk kanske tror om dig, Lovisa? De kanske tror att du är typ en fritzel som har din familj i ett skarpt grepp, kanske nere i källaren eller något i vanliga fall. Och enda gången de får komma ut är om de följer med på aktiviteter. De är gisslan.
Alltså Hans har ju faktiskt, det är nästan så att han tagit fram en tumstock. Och så kan han säga: Lovisa, nu är du på gränsen. Och så här: men han säger ju att han vill. Han säger att han vill. Han bara, han är gisslan.
Han är gisslan, exakt.
Han vill göra dig glad, Lovisa. Okej, så måste jag backa. Alltså, och då backar och backar och backar. Och sen så tar jag ett stort hopp framåt igen och börjar tvinga. Men ibland får jag bita mig i läppen. Jag fattar det. Ibland är jag på gränsen. I know.
Om 20 år sitter både dina barn och Hans i en tv-soffa och pratar om sitt tuffa liv som gisslan under Lovisas träningsregim. Nej då. Åh,
men jag, å andra sidan, det jag tror är som anledningen till att de inte kommer behöva lägga 100-tals timmar i terapi, det är nog att jag är väldigt upplevelsefokuserad. Alltså det är klart att jag kan trycka ibland på prestation, men jag tycker nog att jag fokuserar allra mest i min kommunikation på upplevelsen. Men det kommer ett stort men. Jag är också ganska villkorar grejer. Om
men det är det jag säger, du har dem gisslan.
men jag säger också, om vi ska skjutsa till alla de här fruktansvärt många fotbollsträningarna, lägga pengar på trängselskatt, köpa alla de här brandade föreningskläderna, betala avgifter till alla de här fotbollsskolorna, och det är extra träningar och det är kupper. Alltså kupperna kostar så mycket pengar. Och vi skjutsar och hämtar och lämnar och vi liksom planerar hela kalendern utifrån att barnen ska kunna vara med på alla aktiviteter som de vill vara med på och som kompisarna ska vara med på. Då ställer vi också krav att det liksom krävs en motprestation. Alltså sköta skolan, göra sina läxor, göra sin styrketräning och sin löpträning som inte är schemalagd för laget till exempel. Alltså att man kan inte bara plocka godbitarna och göra det som bara är kul och coolt och prestige, utan man måste nog då göra sakerna runt omkring eftersom vi vuxna anstränger oss så mycket för att det ska gå ihop med det som är konceptet liksom. Så att det är lite, jag är lite hård på det sättet. Jag har inga problem med att skräddarsy mitt liv utifrån barnens aktiviteter, men då måste också det runt omkring funka. Man får inte gå på träning om man har varit hemma från skolan för att man har haft ont i halsen, till exempel.
Nej, jag bara skojar. Jag tror dina barn kommer ha gott av det här, men...
Nej, jag tror att ibland... Ja, verkligen. Verkligen. Jag tror att det kommer bli en sån här anti-reaktion.
Du menar att de inte vill göra någonting sen?
Ja, absolut. Och så kommer de skaffa egna barn, så de kommer säga så här: min mamma pressade mig så hårt när jag var barn, så jag kommer aldrig ställa ett enda krav på er. Och
ni behöver alltså, inte verkligen några aktiviteter. Nej, 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 nej. Det är fritt med skärmtid. Varsågoda.
Vill du gå till skolan i pyjamas? Det är bara att göra det. Jag var tvungen att ha riktiga kläder på mig när jag gick till skolan. Nej, vi får väl se. Jag tror att man lever bara en gång. Då vill jag leva på ett visst sätt. Så får vi se om mina barn vill ha det livet sen. I don't think so.
Gud vad roligt. Du, vet du vad som också är lite kul? Förra veckan då var vi så här bara, men vi kör lite sommaravsnitt nu, så de kommer vara lite kortare här ett tag. Idag, klipp till idag. Ja, vi trycker in en 1,20-avsnitt här igen.
Ja, men jag saknar ju dig när du är borta. Jag måste
vi har
ju
så mycket
prata
att prata
om,
Det händer ju också så mycket på sommaren, så att man har ju väldigt mycket att surra om faktiskt. Det är ju kul, där det inte bara är den vanliga lunken.
Nej, och nu får vi se hur våran sommarkalender går ihop för din aktiva familj och min aktiva familj. Och därmed var jag kommer befinna mig. Jag ska ju tävla nästa vecka på SM. Så vi får se om våran nästa poddavsnitt spelas in före eller efter att jag har åkt till Nyköping. Men
jag ska
det kommer
till Portugal
det
också. Jajamän, här är det full fart, ja. Ser du. Så att vi får se, men ni kan ju lita på att det kommer att finnas träningspodden varje vecka. Det behöver ni inte oroa er för.
Vi kan inte garantera innehållet dock, för du ska också få med dig passet, Jessica.
Ja, exakt. Det är såna grejer, ja. Vi kämpar på, som sagt.
Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden hela sommaren. Vi hörs nästa vecka igen.
Det gör vi definitivt. Puss och kram.
Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.